Ett tryggare och säkrare samhälle, det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på Safe Team installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Idag ska ni få möta Peter Peppe Larsson, polis i yttre tjänst här i Göteborg, som med sina 15 år i yrket sett det mesta. Vi ska prata om hans kritik mot polisledning och politiker och om polisen är rustad för verkligheten i stan och i förorter. Och hur det var det att jobba under de påskkravallerna som svepte över Sverige i våras.
När vi är i det här området då börjar ju stenarna hagla. Alltså det är som ett sommarregn när man sitter på altanen och ja, men det är svårt att beskriva hur det liksom smattrar på våra fordon. Det är inte bara liksom småsten, utan det har ju varit så stora stenar och så vassa stenar så det har ju penetrerat våra fordon, och då pratar vi alltså plåt.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Ja, men Peppe Larsson, polis sedan 15 år tillbaks, jobbar nu mer och har gjort hela tiden i yttre tjänst här i Göteborg, City. Innan dess så gjorde jag några år i Borås och började min poliskarriär nere i Skåne, Lund och Lomma närmare bestämt. Faktiskt aktiv sedan 10-11 år tillbaks.
Du är polis i yttre tjänst, va?
Stämmer bra.
Vad innebär det?
Det innebär att jag som ingripande polis då åker på larm, är till vår ledningscentrals förfogande. Och när vi inte har larm så, ja, men där vi vet att det pågår mycket brottslighet, vi är brottsförebyggande på så sätt att vi rör oss på platser då där det kanske är lite större otrygghet. Vi försöker leta rätt på kriminella och vad de gör sina brott eller kan tänkas göra sina brott. Och helt enkelt, ja, men letar kriminella, lite kort och enkelt sagt.
Men ni har uniform och polisbil. Stämmer så att om jag ringer och anmäler ett inbrott, säger vi, så är det dina kollegor som kommer till mig.
Ja, stämmer bra.
Är du uppvuxen i Göteborg?
Nej, några mil söder om Kungsbacka.
Varför blev du polis?
Det är nog det klassiska, att ha ett varierat yrke, träffa mycket människor, kunna göra skillnad för människor, vara en del i att bidra till tryggheten som vi har i vårt land. Men just variationen och alla möten är ju väl det som jag, efter att ha jobbat i några år, faktiskt det är det jag uppskattar mest.
Peppe Larsson, som idag är 40 år och som precis som han sa jobbat som polis i yttre tjänst i 15 år, berättar om hur den helg han precis avslutat sitt arbetspass på har sett ut rent ärendemässigt. Han vet aldrig vad som väntar, men han är alltid förberedd.
Det är väl det som gör den här funktionen som ingripande polis så otroligt intressant. Just den här variationen och bredden. Nu har vi jobbat här ett par arbetspass här och där har vi ju, ja, tyvärr mycket psykisk ohälsa. Det är ständigt återkommande. Det har varit några ringa stölder, det har varit en del fyllerister, lite ordningsstörningar, kvinnomisshandel tyvärr. Vad har vi varit på mer? På trafikolyckor, förvirrade äldre personer. Ja, så det är en jättemix och variation på de ärenden som vi skickas på och som vi också hittar själva.
Hur måste man som polis vara för att kunna hantera de här olika situationerna?
Jag tror att en väldigt viktig del i att bli en bra polis är att man är trygg i sig själv. Att man har gärna lite livserfarenhet i bagaget. Att man kan ta människor, att man vill jobba bland människor. Att man försöker att se varje möte med individ eller en individ som Ja, men den första gången den personen träffar på en polis, för det kan vara första och enda gången. Och det blir ju ofta ett bestående, ja, vad ska man säga, ett bestående intryck av hur polisen är. Och här är det är lätt att det blir slentrian, men det här är så oerhört viktigt att vi påminner oss själva om att det här kan vara första och kanske också sista gången man träffar en polis. Det ska vara ett positivt möte i de allra flesta fallen. Sen så är det ju, ja, gärningsman kommer ju av naturliga orsaker kanske inte alltid ha ett positivt minne av polisen, såklart. I och med att vi inte sällan och griper och lagför dem.
Om vi börjar i nyhetsflödet lite, så är det så att du var kommenderad till Malmö under påsken i mitten av april. Och jobbade under de kravaller som uppstod när Rasmus Paludan brände Koranen. Kan du berätta om det?
Det börjar ju lördag morgon. Att vi skulle då åka ner till Landskrona var det ju tänkt från början. Och tanken var att vi skulle komma hem lördag kväll. Den platsen flyttades senare med till Skånegården som ligger vid brofästet egentligen. Så Malmö egentligen då. Rasmus kommer dit. Det är en del folk där. Till en början så, alltså, då ska man ju också säga, Rasmus Paludan det är ju en provokatör. Han vill ju dra igång massorna, det är det handlar om. Och det var ett par hundra personer där, skulle jag säga. Till en början så är det lite oroligt, men det är inte liksom mer än vad det brukar vara vid liknande tillställningar. Och ja, men helt plötsligt så från ingenstans så kör det in en personbil och, ja, egentligen där vi står i det området vi arbetar. För vi jobbar då mellan ett kravallstaket och ett vanligt sånt där grönt Gunnebostaket typ. Och där kommer en bil och försöker köra igenom våra kravallstaket och kör då mot ett par av våra kollegor. Det blir någonstans startskottet, han grips ju där. Och sen ganska så omgående så börjar det en hel del rusningar. Det börjar kastas sten, det öser sten stundtals. Vi får hjälp då av våra fordon som kan splittra upp. Och sen så är det lite katt och råttalek här under ett par timmars tid.
Jag får bara försöka splittra upp.
Ja, till en början då så är det ju med hjälp av våra fordon. Alltså vi försöker att skingra folk helt enkelt. Okay. Och sätta oss då som står i det här regnet av sten i säkerhet. Så att stenkastningen upphör. Och det lyckas ju till en början. Men sen så samlas ju personerna upp, vi drar oss lite tillbaks. Och sen så håller det på så här ett tag. Och i omgångar så splittrar vi också först med fordonen och sen så också till fots. Det innebär att vi hoppar ur våra fordon och liksom tar mark helt enkelt.
Satt du i bilen eller var du på gatan när stenarna regnade?
Både och.
Vad kände du då?
Ja, man blir ju normaliserad. Jag har ju varit polis nu i 15 år. Särskilda polistaktiken i 10. Jag är ju van vid de här arbetssituationerna. Och det här låter ju sjukt, men man blir ju, ja, men man blir normaliserad. Man tänker inte så mycket på att, ja, men det här är en arbetsuppgift som vilken som helst. Men den här dagen som då börjar här på Skånegården och sen avslutas på Rosengård. Ja, jag skulle säga att det är den värsta dagen som jag som polis har varit med om.
Men vad hände efter Skånegården? Hur fortlöpte dagen?
Ja, men till slut så de här ligisterna som jag väljer att kalla dem, de slutade upp med den här stenkastningen och tröttna. Vi griper någon eller några, det lugnar ner sig. Och ja, men som alla kommer ner så tänker vi att ja, men här lugnar ner sig, nu har vi snart gjort vårt arbete. Vi börjar rusta av, ta det lugnt, går och käka lite, fyller på lite vätska. Och sen så hör vi då, eller får vi indikationer på att det börjar bli oroligt på Rosengård. Och det här är ju några kilometer därifrån, så det här har ju liksom ingenting med han att göra. Utan det här är ju, som många delar i det här, att man tar tillfället i akt att skylla på någonting och sen så ställer man till jävelskap. Eller grov brottslighet får man väl säga. Och vi får då att man till en början börjar att dra dit en massa bröte på en större väg. Och sen så får vi också att nu bör man tända eld, så... Ja, kollegorna i Malmö hanterar det här till en början och sen så får vi över polisradion då att nu har man satt eld på en lokalbuss. Och ja, men vi är i Skåne, jag tror nog att vi alla tror att vi hör fel, för en lokalbuss liksom, då har man tagit det här några nivåer ytterligare. Men vi får en gång till att nej, men det är en lokalbuss som står i brand och vi måste dit liksom så fort det bara går. Och vi åker dit och vi möts ju av ett brandinferno. Det står ju höga lågor här på den här gatan. Och sen så ser man ju lite längre bort då den här lokalbussen som mycket riktigt är en lokalbuss som står i brand. Och det visar sig sen, om jag inte är helt fel upplyst här, att det har ju, ja, det har ju varit en chaufför som helt enkelt kör passagerare här. Och de, jag tror att de stannar till, eller av någon anledning så är det någon som kastar en molotovcocktail mot den här bussen. Där det då sitter resenärer i. Så vår uppgift är ju att gå in och säkra miljön kring bussen så att räddningstjänsten kan påbörja sitt släckningsarbete.
När du säger att ni kommer till ett brandinferno, alltså är det en buss som brinner, är det flera andra bilar som brinner också?
Nej, men det är ju den här bröten då, eller bråten som de har.
Barrikaderna eller man ska
ja,
säga.
Ja, lite så. Ja. Och exakt vad det är som brinner, men det är ju över hela vägen där då. Så vi får ju köra över det för att komma till bussen. Och när vi är i det här området, då börjar ju stenarna hagla. Alltså det är som ett sommarregn när man sitter på altanen. Och ja, men det är svårt att beskriva hur det liksom smattrar på våra fordon. Det är inte bara liksom småstenar, utan det har ju varit så stora stenar och så vassa stenar. Så det har ju penetrerat våra fordon. Och då pratar vi alltså plåt. Så det här var ju... Ja, men,
men vilka är det som kastar? Är det ungdomar eller är det liksom, vilka är det som kastar?
Ja, men jag skulle säga att det är allt ifrån 14-15-åringar upp till 25-30 kanske. Lite oklart ska jag säga, för i och med att vi inte grep jättemånga så kan inte jag säga liksom var de här hör hemma. Men det som jag har läst hittills och hört så är det väl delvis en del grovt kriminella, men också mer eller mindre helt ostraffade. Men det här är ingenting som man bara råkar göra, att man är på väg till mataffären och ska köpa mjölk och sen, oj, där är polisen, nu kastar vi lite sten. Utan det här är ju extremt planerat skulle jag vilja säga, det är min uppfattning. Och att vi kunde förutse att det skulle bli våldsamheter i samband med att Palluran då demonstrerar eller manifesterar, vilket ord man nu vill välja, det visste vi nog om. Men inte att det skulle bli så här grovt våld och så här likgiltigt som vi upplever att det har varit. Och jag, det är många med mig som har jobbat både 15, 20, 25 år som säger att det våldet vi såg här, det har vi aldrig upplevt så grovt och så länge och så välplanerat. För det var organiserat, det är väldigt tydligt. Då kan jag prata ut efter mina erfarenheter. Jag har ju stått i liknande situationer många gånger tidigare. I olika sammanhang, men inte så här under så här lång tid som det var.
Det är inte bara i Malmö fordon och barrikader brinner. Liknande scener och ibland än mer våldsamma utspelar sig i städer som Örebro och Norrköping. Och för den som vill höra mer om just de händelserna finns det specifika avsnitt här i Trygghetspodden att lyssna på. Men tillbaka till Malmö nu, där Peppe berättar om hur han kände sig efter den där natten.
Det här låter ju märkligt, men jag är trygg i konceptet. Jag är trygg i det uppdrag vi har. Jag är trygg med mina kollegor, med utrustningen. För mig var inte det här speciellt konstigt. Jag hör hur konstigt det låter, men det här är, alltså, man vänjer sig. Ja, jag känner ju själv att man vänjer sig vid detta. Alltså, ja,
låter lite konstigt.
Det låter jättemärkligt och jag kan inte förklara det på ett annat sätt. För det här är inte normalt. Det är inte normalt överhuvudtaget i ett demokratiskt land som Sverige att sånt här får ske och hända. Men det har det gjort och personligen kan jag väl bara säga att jag har gått och väntat på det här. För det finns så många mörka krafter i vårt samhälle som inte vill Sverige väl. Här blir det väldigt, väldigt påtagligt.
När du pratar om mörka krafter, vad menar du?
Jag menar på att vi ser människor och individer i det här samhället som inte vill Sverige väl. Som inte vill vara en del av det demokratiska, fina Sverige som vi ändå har. Som ingår i grovt kriminella grupperingar bland annat. Vi har klansamhällen, vi har ett skuggsamhälle som växer sig starkare. Vi ser att det äter sig in liksom i hela samhällssystemet. In i politiken, in i företagsvärlden. På ett sätt som jag, ja, för oss som jobbar i det så kommer inte det här som någon chock. Men det känns inte som att politiken har tagit det som vi, många poliser framförallt, har sagt under många års tid. Vi har ju sett det här växa fram. Men man har helt enkelt inte vågat eller velat ta tag i det. Ha rädsla för att gynna vissa krafter i samhället.
Å andra sidan kan man säga så här att i den politiska debatten genom ett par år egentligen, så är den här frågan, om vi kallar det, den här frågan för gängkriminalitet, utsatta områden etc., är ju det enda som har dominerat debatten, kan jag tycka. Vad är det då som man inte förstår? Eller vad är det man missar?
Nej, men jag tror inte att man riktigt har förstått hur illa det är och kommer att bli. Utan man har liksom duttat lite på det här. Man har känt lite på ytan. Så det är väl egentligen där att man... De här krafttagen som man från politiken säger att man tar tag i och gör. Ja, men jag upplever inte det som polis, att vi får de här kraftfulla verktygen som vi behöver. Vi ser att vi tack vare hjälp av andra poliskårer från andra länder och deras lagstiftning har kunnat lagföra mängder med grovt kriminella individer. Det är ju en lagstiftning till exempel med hemlig telefonavlyssning och datatrafik som vi inte har, som vi har velat ha under lång tid. Man är orolig från kanske då politikens håll, men även till viss del vissa jurister, att man börjar tumma på rättsstatens principer och vi blir ett övervakningssamhälle och så vidare. Men det vi ser är ju, alltså om man nu inte gör någonting kraftfullt som jag upplever att vi inte har gjort de senaste åren, så är det ju detta som blir resultatet. Här får man någonstans välja väg. Ska vi kunna försöka förhindra och jobba mot grov kriminella, så behöver vi andra verktyg än vad vi har idag. Vi ska inte behöva förlita oss på andra länders poliskår och deras lagstiftning, utan det borde vara en självklarhet att vi har det här i Sverige. För övriga Europa tittar på oss och vår våldsutveckling med förfärande ögon och undrar vad är det som händer i Sverige. Och vi står lika naiva i stort sett på ruta ett och tittar på och undrar, ja, vad är det som händer? Ja, för oss är det ju glasklart. Men vi måste våga sätta ner foten, politiken måste förstå. Och om man inte gör det efter det som har hänt, efter det samhälle med klanstrukturer, med parallellsamhälle. Vi har en mördad kollega här förra sommaren. Vi har med Guds försyn, vi skulle kunna haft ett tiotal kollegor till som har blivit grovt och allvarligt attackerade med knivar, med handgranater, med automateld mot privat bostad. Vi har en polischef som har fått sin bil sprängd på egen uppfart. Vad är det som ska krävas mer innan vi börjar att lägga hela samhällets förenade krafter bakom en satsning mot grov kriminella?
Att vi inte står upp mot som en enad kraft mot det samhälle vi möter, sa du i Sveriges Radio 28 april angående det här. Mm. Och du var också kritisk till den insats som var i Sverige. Vad var det du var kritisk mot och vad är det då som ni behöver? Liksom?
Ja, men det som blev fel där från början, rejält fel, det var ju att man inte hade tagit höjd för de oroligheter som man borde har kunnat ta höjd för, eller borde, det är ganska självklart. Vi vet att Rasmus Paludan är en provokatör. Vi vet att det finns krafter som kommer att försöka ställa till jävelskap. Vi skulle ha valt, vi skulle ha varit fler kollegor med rätt utrustning, rätt utbildade för uppdraget. Det var ju unga kollegor stundtals, eller som har varit en del, som upplevt sitt första våldsamma upplopp, till exempel. Och man har också valt delvis fel platser, som till exempel i Örebro. Vi kör fast med våra fordon. Alltså de kollegorna som är på plats, de har gjort precis allt de kan. Det är inte deras fel. De har gjort precis allt de kan, det är jag helt övertygad om. Men till slut så kom de till en punkt där de känner att de kan inte sitta kvar i sina fordon. De måste lämna dem. Vi har ju vanliga polisbilar, framförallt då i början, som inte har något extra skydd överhuvudtaget. Och ja, de har ju inte haft någon utrustning mer än sin skyddsväst, och det är ju det som vi använder i dagligdags.
Vad är det då för utrustning du skulle vilja se, om vi börjar med utrustningen?
Ja, nej, men det som jag menar på, och många kollegor med mig, eller i stort sett alla kollegor med mig, det är ju att vi skulle tagit hjälp av den nationella förstärkningsorganisationen, alltså särskilt utbildad polispersonal som ingår i det här SPT-konceptet. Då är vi utbildade för att jobba mot folkmassor. Vi är utbildade för att jobba i extremt utsatta situationer. Vi har våra fordon som kan ta stryk, som kan ta emot stenar till exempel. Vi har extra utrustning på oss. Framförallt så är det erfarna kollegor som har jobbat under många, många år, som är mer bekväma, om man kan säga så, i såna här situationer. Och jag kan bara se till mig själv när jag hade jobbat ett par, tre år. Det här är inga roliga situationer, men med åren och med erfarenheten så är inte det här någon större grej för mig längre. Men jag hade inte varit bekväm i att det här skulle vara mitt första upplopp. Det hade jag absolut inte gjort, eller varit. Framförallt inte helt oskyldig som kollegorna var.
Det pratas ju om gummikulor och det har pratats om pepparspray och allt. Är det saker som du vill att ni ska kunna jobba med, eller hur tänker du?
I den situationen som vi hade då i Malmö, så kände vi väl alla en stor frustration att vi inte kom åt de här ligisterna. De kunde kasta sten på långt håll, de kunde springa över gårdar, de kunde gömma sig bakom buskar och staket. Och där kände vi alla en stor frustration att vi vill framåt, vi vill kunna ta dem, men vi kommer inte fram med våra fordon. Då kan vi då såklart också splittra till fots. Men då ska man ju veta att vi utsätter oss för en extremt stor fara. Sen gjorde vi det och gör, men det innebär stora risker. Får man en sån här sten eller vad det nu kan vara olyckligt som träffar fel, det kan vara det sista vi gör. Vi kan dö på plats, för det är så pass stort våld som vi utsätts för. Och där kände vi väl kanske att gummikulor eller beanbags eller liknande, eller till och med vattenkanoner i något läge. Det hade varit intressant åtminstone att försöka och testa. Men det som är, om man nu ska se något positivt i det där, så är det ju faktiskt som så att man har väl tillsatt egentligen en kommission som ska se över detta. Vad gick fel? Vad kan vi förändra? Och där är ju en del i, behöver svensk polis annan utrustning vid sådana här extrema situationer? Och den utredningen, den välkomnar jag och jag skulle säga samtliga kollegor. Synd bara att det ska till något sånt här allvarligt för att vi ska behöva snacka om de här viktiga frågorna.
Det kom också fram uppgifter veckan efter, eller i 2 veckor efter, att underrättelseenheten inom polismyndigheten hade varnat för det här. Och att det var någonting som man inte hade då hörsammat inom polisledningen. Mm. Vad tänker du om det?
Det är svårt att säga såklart, i och med att jag inte själv vet vad underrättelserna säger. Mm. Det som jag är stark kritisk till, det är att bara det att Rasmus Paludan är på plats, redan där så ska vi ha ett resursuttag som är större än det vi hade med den här personalen som jag pratar om. Som efter de här händelserna, det är ju den personalen som vi har jobbat med nu. Och det har ju funkat jättebra. Sen så är det klart att det har inte varit samma krafter som har riktats mot Rasmus än dess. Det har ju varit relativt lugnt på alla platser. Men hade vi haft rätt personal, rätt uttag från början, eller rätt utbildad personal ska jag säga, för och det här är viktigt, det är inte kollegorna på plats fel, de har gjort precis vad de kan. Men hade man tagit vissa andra bättre och mer strategiskt rätta beslut, så hade vi haft en annan utgång av det här, det är jag helt övertygad om.
Din chef då, Erik Nord, pratade för i den här podden om att det finns en kulturell betingad brottslighet med klanbaserade släktnätverk, där bland annat kvinnliga poliser har svårt att jobba i utsatta områden etc. 15 års lång tjänstgöring har du. Men det är ingenting nytt, om jag förstår det rätt.
Det är ingenting nytt. Däremot så har man ju valt att kanske inte prata så högt om det. Det är känsliga frågor. Migration och integration, kultur och religion, det har ju varit lite hysch-hysch. Mm. Jag har ju valt en aktiv röst i den här debatten åtminstone sedan 2015. Och varför då 2015? Ja, dels så hade jag jobbat ett bra tag. Sett mycket från olika delar av landet. Sett vilka vi möter. Och jag är trygg i att prata hur den grovt kriminella verkligheten ser ut på ett annat sätt än tidigare. 2015-2016, den stora flyktingvågen som kom och problemen som det medförde för oss, det blev väldigt, väldigt uppenbart. Sen så skulle jag väl inte vilja säga, som vissa vill hävda, att det vi ser, det är ett resultat av vad som hände 2015-2016, utan det här är ju ett resultat av en migrations- och integrationsbrist eller en integration- och migrationspolitik sedan 25-30 år tillbaks. Där vi har tagit ett jätteansvar och kanske välkomnat lite för många i förhållande till hur många vi kan integrera. Vi har varit dåliga på att ställa krav, vi har varit dåliga på att få de här människorna till att bli en del av Sverige. Anamma den svenska kulturen, det svenska samhället. Vi springer ju på inte sällan människor som har bott i Sverige i 20, 25, 30 år. Där vi inte kan göra oss förstådda med svenska. Mängder av familjer som bor 7, 8, 9 pers i en 2, 3a. Där ingen egentligen är en del av samhället. Och det föder ju viss kriminalitet, ser vi ju tyvärr. Men det här har varit riktigt känsliga frågor. Och det skulle jag säga, det är det till viss del än idag.
Nu är jag ju journalist, så att jag känner ju igen det här med känsligheten, om man säger. Men är det känsliga frågor även internt inom eran organisation?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, för vi alla lever ju i vår vardag och verklighet. Vi ser ju hur kriminaliteten ser ut, och framförallt då den grova kriminaliteten som är det vi tyvärr får läsa om varje dag med mer eller mindre dagliga skjutningar, en del sprängningar. Så det här är ju ingenting nytt för oss.
Var i ligger då känsligheten?
Nej, men det är just prata om att en stor del av den här kriminaliteten vi ser är av invandrare som inte har blivit en del i samhället. Och det här blir också, det blir konstigt, för om man nu ska sitta som vi gör och prata integration och migration, då är det så otroligt viktigt att man också pratar om den positiva delen av invandring. Och det finns ju otroligt mycket positivt med invandringen. Men det är precis som att bara för att man pratar problemen kring integration och migration, så innebär det för vissa att då tycker man att allt är fel och allting som har med invandring sker. Och det är där det blir väldigt konstigt. Och utan den invandringen som vi har, många av våra jätteviktiga yrken skulle ju liksom dö mer eller mindre. Och viktiga samhällsinstanser till exempel. Så vi måste kunna skilja på det positiva och det negativa. Och måste kunna prata om det negativa utan att bli liksom dragna över en kam att man är emot allt. För det är inte det det handlar om. Det är där det blir fel.
Om man pratar då om integration och immigration och invandrare och de utsatta områden. Mm. Så, vad är din bild av de områdena?
Ja, för det första, det språket. Allt för många kan inte språket. Mm. Arbetslösheten. Allt för många är arbetslösa. Man har inte en ljus, positiv syn på framtiden. Många som inte går ur skolan, som inte har fullgjort skoltiden och har kompletta betyg och kan plugga vidare. Vi ser gäng som är aktiva med att fånga upp de här personerna som hamnar kanske på glid, som hänger med sina kompisar på stan istället för att man är hemma. Och det är inte konstigt, bor man 3-4 stycken i varje rum och sover och försöker göra läxorna. Det säger ju sig självt att det är ett jäkla liv. Man kanske har föräldrar som lever på bidrag och aldrig haft ett jobb som man kom till Sverige. Det är klart att det är lätt att dras till gäng som kanske då sticker till lite pengar för att hålla uppkik när polisen kommer, förvara lite vapen, transportera lite narkotika eller vad det nu kan vara. Och vi ser ju att det här kryper ner i åldrarna. Och det här är, ja, men det är oroväckande. Det är väldigt oroväckande.
Kunna möta olika kulturer som polis.
Mm.
Man tänker sig att många av de här kommer från länder med diktaturer etc. med korrumperade poliser och så. Alltså, hur rustade är ni för det? Och hur har det sett ut?
Jag skulle säga att vi är för dåligt rustade för det. Jag tror att det är viktigt att en poliskår som ska få förtroende bland liksom hela vår befolkning behöver också spegla samhället bättre. Vi har jättesvårt att få in kollegor med invandrarbakgrund. Jag har ju förmånen att träffa samtliga polisstudenter och har gjort under 9 års tid. Vi har en väldigt liten del studenter och kollegor med invandrarbakgrund. Och som mycket enklare i vissa ärenden kommer närmare in på, som kan språket, som kan kultur, som kan religionen, än jag som helsvensk som kan svenska och engelska. Jag kan min kultur, jag kan våra svenska värderingar. Jag har haft förmånen att få jobba med ett par kollegor som med annan bakgrund än mig själv, och det är rätt magiskt, tänkt sagt. Det är rätt härligt att se hur de kan luckra upp situationer genom att känna igen sig i mångt och mycket av det som utspelar sig på plats där jag inte alls känner mig speciellt förstådd eller kan sätta mig in i vissa situationer. Så för mig är det jätteviktigt att även poliskåren speglar samhället bättre än vad den gör idag.
Är det ett arbete som polisen har misslyckats med?
Ja, på så sätt att vi har ju en väldigt liten del av poliskåren som har annan etisk bakgrund och kommer från andra länder, kulturer.
Mm.
Så det är klart att, och det här är ju det är en fråga som vi har försökt, eller som polismyndigheten har haft som mål att försöka få in fler med invandrarbakgrund, och vi har inte lyckats. Och här har vi ju ett arbete att göra. För som sagt, det finns jättefina nycklar, och det luckrar upp många situationer. Det är en jättetillgång skulle jag vilja säga.
När ni då stannar på ett ärende i ett utsatt område som Angered eller Hammarkullen eller Bergsjön eller Biskopsgården eller vi kan ta vilket som helst i Sverige. Vilket bemötande får ni?
Väldigt olika skulle jag säga. Mm. Och det beror nog också lite på vilket ärende vi är på. Mm. Men ibland är det ju absolut, eller det är ju inga konstigheter. Vi kan åka upp en patrull och göra jobbet. Sen så finns det ju de ärenden där vi absolut inte kan bara vara en patrull, utan där det är hetsigt på ett helt annat sätt kanske än vad vi har här i stan. Man har kanske inte eller, samma respekt för polisen. Man har inte samma syn på polisen. Så det är klart att ja, det är en väldigt påfrestande miljö för kollegor att jobba i stundtals. Och det är ju inte för inte som vi också har fått en relativt fin tillökning av poliser i framförallt och särskilt utsatta områden. Vi har svårt att behålla erfarenhet i yttre tjänst, för det krävs erfarenhet, det krävs trygghet att bemästra många av sådana här situationer. Och då är det erfarenhet som är viktig. Och här har vi ett problem inom svensk polis. Vi har väldigt svårt att behålla rutinerade äldre kollegor i framförallt yttre tjänst, men liksom kärnverksamheten. Och det gäller ju också även på utredningssidan.
Du är 40 år och du har jobbat i yttre tjänst i 15 år. Och du är ju en veteran i sammanhanget.
Ja, tyvärr. Jag är ju en av de äldre som är där ute, som inte är chef. Tyvärr.
Beror det bara på samhällsutveckling, att samhället blivit hårdare, eller beror det på att ni är en tunn organisation, om du förstår vad jag menar?
Jag skulle säga att det här beror i mångt och mycket på de löner vi har, de villkor, både med OB-tillägg, med arbetstid, med schemaläggning. Det är svårt att när man blir förälder framförallt, att få ihop det dagliga pusslet med hämtning och lämning av barn och familj, man eller fru. Och i och med att vi går så hårt, och med hårt menar att vi är för få, så blir det ett stort tryck på oss som är där. Det är inte mycket luft i systemet. Så hade vi varit fler så hade det varit en bättre arbetsmiljö. Man hade lättare kunnat kombinera familjelivet. Men det vi ser, det är ju framförallt unga kollegor med några eller par, tre år i tjänst, som jobbar då framförallt på ingripandenheten. Och det är det jag menar när jag är en av de äldre på ingripandenheten. På ingripandenheten, vi har ett jätteproblem där. Och det här är också framförallt nu när vi ska bli så många fler, som det är sagt. Och vi ser att kullarna som kommer ut, de blir ju större, eller de är ganska så stora nu. Och då är det viktigt med erfarenheten, för det är vi som är där ute som ska lära och instruera våra nya kollegor. Och idag är det tyvärr inte sällan kollegor som har jobbat ett halvår, ett år eller ett par som ska vara tryggheten för våra helt nya kollegor. Och jag kan bara återigen prata ut efter mig själv. Jag var inte redo efter 2 års tid. Rent generellt så är man inte det. Sen så finns ju alltid de som är väldigt trygga och andra erfarenheter sedan tidigare. Och så där.
Ibland hörs det röster i debatten om att polisen agerar för aggressivt och dominerande i utsatta områden. Att de till exempel stannar bilar utan anledning. Att de agerar rasistiskt och bara fokuserar på människor med utländskt utseende. Att de helt enkelt inte är speciellt omtyckta ute i förorten. Det är en bild Peppe inte känner igen sig.
Nej, det gör jag inte. Min bild är snarare tvärtom, att framförallt människor i utsatta områden, de har ett högt förtroende för svensk polis. Däremot så är min bild att de allt oftare undrar varför vi inte tar i med hårdhandskarna. Hur kan en sån här liten klick grovt kriminella få ta över stadsdelar utan att polisen då främst jobbar stenhårt mot de här? För de ställer ju till ett djävulskap för den stora massan som är skötsamma, som vill leva ett lugnt och tryggt liv. Så jag skulle säga att vi har ett högt förtroende i de här områdena, och vi ser också i de mätningar som görs, åtminstone rent generellt, att förtroende för svensk polis, det är ju relativt högt. Och det är ju jättehärligt att känna det stödet, men det är ju inte roligt att känna att vi inte gör exakt precis allt det vi som samhälle kan göra. För det upplever inte jag att vi gör, och inte heller som polisorganisation.
Men kan polisen göra allting mot...
Nej, absolut inte. Och vi är ju liksom den sista utposten. Hela samhället måste förstå allvaret. Vi behöver ha en myndighetssamverkan där vi släpper på sekretessen, där vi jobbar mot samma mål, där vi kanske också i våra system kan se att ja, men någon som söker SOS-bidrag får pengar från både ena och andra hållet. Så vi behöver ju luckra upp sekretessen. Svensk polis gör sitt jobb. Vi måste ha med Försäkringskassan, socialtjänsten.
Den här, alltså de här klanbaserade släktnätverken, är ni bättre förberedda för den problematiken idag än vad ni var för 3 år sedan?
Det skulle jag vilja säga. Men då vill jag också säga att jag jobbar ju inte nära i de här områdena och mot de här nätverken. Men jag skulle vilja säga att vi är bättre rustade idag. Vi har förstått allvaret på ett helt annat sätt. Också i vissa delar fått igång en samverkan. Så absolut, men mer måste till.
Handlar det bara om fler poliser? Eller handlar det om omfördelning av resurser?
Jag skulle säga att det ena utesluter inte det andra. Vi behöver bli fler poliser. Vi är lite drygt 21 800 poliser idag. Målet till 2024 är att vi ska bli 26 200. Ser man till snittet i Europa så skulle vi någonstans landa kring 31 till 32 000 poliser. Så vi behöver bli fler. Vi ser kärnverksamheten för oss i yttre tjänst. Vi ser våra utredare gå på knäna. Vi ser skjutningarna, hur otroligt mycket resurser det har. Även övriga grova våldsbrott med mord, mordförsök, våldtäkter. Det suger resurser. Och de som drabbas av detta, det är ju allmänheten som råkar ut för sina vardagsbrott. För någonstans måste vi börja prioritera med de resurserna vi har. Vi behöver också internt, tycker jag, göra en resa. Hur gör vi rätt saker? Nej, jag skulle inte säga att vi gör rätt saker. Vi behöver jobba mer som lag. Jag har kritiserat både politiken men också polisledningen ganska flitigt och hårt här de senaste månaderna. Det är för att jag upplever att mycket av det som görs är inte till gagn för oss i kärnverksamheten. Vi har ett internt, jag ska inte... Krig är inte rätt ord, men jag känner att vi motverkar varann. Vårt fackförbund, Polisförbundet, går inte hand i hand med arbetsgivaren och skyddsorganisationen. Jag hade tyckt att tänk om vår förenade kraft hade kunnat stå tillsammans i och möta samhällets stora problem.
Kan du ge ett exempel på det här? Ett exempel på en konflikt där ni inte går hand i hand?
Nej, men en sån här enkel sak som till exempel, vi har ju fått lönemedel som är riktade till för att höja statusen på polisyrket. Politikens mening var här att Polisförbundet tillsammans med Polismyndigheten skulle komma överens om hur de här pengarna skulle fördelas. I 2 av egentligen 3 gånger som man har gjort det här så har ju mer eller mindre arbetsgivaren kört sitt eget race. Man har satsat mycket på oss i yttre tjänst. Många av oss har gått väldigt bra i lön. Våra utredare som ska utreda det som vi då släpar in på ett eller annat sätt har i stort sett inte fått en krona. Och det här har skapat ett jättemissnöje. Så vi hade kunnat få en relativt bra löneutveckling i stort sett alla av oss. Här har ju arbetsgivaren tyvärr skjutit sig själv i foten och skapat ett jättemissnöje. Istället för att vi känner liksom att vi sitter i samma båt, vi jobbar mot samma mål. Det fackliga inflytandet, man har tryckt ifrån det fackliga inflytandet. Man vill inte ha lika mycket samverkan med våra fackliga organisationer. Och för mig blir det här väldigt märkligt. Vi som är fackliga, jag själv är facklig, jobbar ju i verksamheten och ser verksamheten. Kan vi inte tillsammans ro den här skutan framåt? Skapa bästa möjliga förutsättningar för oss i kärnverksamheten, i våra specialistfunktioner så att vi gör ett så bra jobb som möjligt. Sen så hade jag önskat att i den värld som är idag och hur som det politiska spelet är så politiken har ju förstått att svensk polis behöver pengar. Här har man ju alla möjligheter att låta polisverksamheten kosta. Utgå utifrån den problematik vi har på gatan och sätta en prislapp på det. Idag så är det egentligen budgeten som styr polisarbetet och inte tvärtom. När vi lever i den vardag som vi faktiskt gör, när i stort sett hela riksdagen står bakom oss, då är det för mig självmål att inte nyttja det. Och sen så ska vi producera bra polisverksamhet. Det här är 2 saker.
När du började för 15 år sedan i yttre tjänst så var det knappt några skjutningar.
Nej.
Idag är det nästan skjutningar jämt.
Mm. Ja, det är ju mer eller mindre dagligen.
Hur tänker man som polis när man är på väg mot en sån händelse?
Men då går man in i sin uppgift och fokuserar på det som vi ska göra. Börja mentalt förbereda sig på vad som kan möta oss. Och sen så går man in i ett arbetsmod.
Men i det här arbetsmodet idag så finns alltså naturligt att eventuella gärningsmän är beväpnade?
Ja, absolut. Så är det ju. Och vi ser väl, eller vi ser att fler beväpnar sig och kanske allt tyngre. Det vi ser idag också är ju att de grovkriminella, de skjuter ju för att döda. Förr så sköt man för att skada, för att skrämmas. Idag är det helt likgiltigt. Man går in på gym, man går in och skjuter bland barn vid skolor. Man skjuter på hotell. Det är centralt, det är inte ute i skogar, det är inte sent om natten. Det sker egentligen när som och var som på hela dygnet. Den här likgiltigheten inför att skada andra, den är ju, ja, men den är ju helt galen. Och vi ser många de senaste åren som är helt oskyldiga, som har fått sätta livet till. Och som jag sa här tidigare i inslaget här, jag undrar vad det ska krävas för att politiken verkligen ska förstå att det räcker nu.
Men ställer inte det också det krav på er? Alltså den här våldsspiralen måste ju någonstans förändra ert sätt. Det är svårt att vara en trevlig konstapel när man vet att här kan det finnas vapen.
Ja, och det är det som är det fina i det här yrket, att vi måste vara professionella. Varenda gång vi sätter oss i en radiobil, det är ju superviktigt. Men det är klart att när vi har att göra med samma individer gång på gång på gång på gång, och vi ser att de begår brott på brott på brott på brott, men i stort sett inte lagförs så länge, ska jag väl säga, som jag och många kollegor anser att de, alltså deras straff i mångt och mycket är ju, ja, men skrattretande skulle jag vilja säga. Vi har ju mängdrabatter, vi har åtalsunderlåtelse. Är du grovt kriminell eller mer eller mindre livstidskriminell, så kan ju du begå väldigt, väldigt många brott helt utan straffpåföljd.
Är det så att du har följt brottslingar genom, ungefär som en lärare följer sina elever genom skolorna, att du har gripit någon som är kanske då var snodde en cykel eller snattade som var 13-14 och som idag är 24-25-26 och lost liksom?
Nu har jag ju jobbat i 3-4 områden under min karriär, så jag har ju inte varit på samma ställe, men under de 9 åren som jag har varit här i Göteborg och City, så är det ju en del personer som vi kan följa som är ständigt återkommande eller frekvent återkommande. Många har man ju tidigt sett att det här kommer inte gå bra. Och det är rätt sorgligt att vi inte som samhälle klarar att fånga upp de här individerna och få dem på rätt spår. Men ja, det är ju vår vardag. Det som är jäkligt tragiskt är ju att vi sedan 2015, när den stora omorganisationen var, slog sönder alla de här ungdoms- och narkotikagrupperna som vi hade. Som hade jättebra kontakt med skola, socialtjänst och som fångar upp de här individerna tidigt. När vi gjorde omorganisationen så försvann ju alla de här grupperna. Oerhörd erfarenhet, viktiga kontaktnät, viktiga samtalsforum. Och jag vågar egentligen inte säga hur många som vi hade kunnat fånga upp som idag är kriminella eller till och med grovt kriminella. Det är oändligt många skulle jag vilja säga. Eller för många ska jag säga.
Om vi pratar om framtiden, så för att du är ändå en positiv person tänker jag, och du gillar ditt jobb och så. Vad är vägen fram? Vad är vägen framåt liksom?
Nej, men vägen framåt, det är att samhället börjar förstå. Det måste sättas in rätt resurser. Polisledningen bör omgående börja fundera på vilken personalpolitik man vill stå för, vilket ledarskap man vill ha, så att vi får ut maximalt av verksamheten. Och som du säger, jag är en superpositiv människa. Sen kan jag förstå att andra kanske då får en annan bild. För ja, nu pratar jag om min arbetsvardag. Och det är mångt och mycket, det är ett fantastiskt jobb. Vi möter ju, som jag sa tidigare, oändligt många människor i olika situationer. Vi gör jättestor skillnad för många, men till syvende och sist när vi pratar grov kriminalitet och Sverige så är det en ganska så dyster bild. Och det är ju allt fler poliser men även polischefer som också börjar lyfta det här. Så ja, vi har ett otroligt arbete framåt, både som polisorganisation med polisverksamheten men också som samhälle och frivilliga organisationer och allt vad det innebär.
För många år sedan, Peppe säger att det var innan hans tid och gissar på drygt 20, 25, 30 år sedan, var polisutbildningen betald. Och i debatten så har det höjts röster på att återinföra det, just för att kunna locka fler till yrket. Peppe håller med om att det skulle absolut kunna vara en väg.
Det är jag helt övertygad om. Vi ser ju många potentiellt bra poliser som inte söker polisutbildningen för att de har blivit till åren, och då pratar vi kanske en 35, 40. Mm. Skaffa sig bra jobb, familj, som tjänar en del pengar, som dels då skulle få gå ner i, ja, det är ju 2 år som man inte tjänar några pengar, man skulle få studieskulder på det, och sen då kanske gå ner en 7, 8, 10 000 i lön. Vi ser många som skulle bli bra poliser som inte söker just av den här anledningen. Skulle vi ha en betald utbildning så är det klart att det hade ju lockat fler. Det är ju, säger sig självt. Vi hade garanterat fått in fler polisstudenter. Kanske till och med fyllt upp platserna, det vet vi inte. Men jag tror också att vi hade kunnat locka äldre med livserfarenhet som är av vikt i polisyrket. Det är viktigt med livserfarenhet.
Du tar fler poliser, högre lön och betald utbildning och såna saker. Mm. Varifrån kommer de pengarna, tänker jag då?
Ja, men det är ju helt enkelt från de politiska partierna. Vad är man beredd att satsa på polisverksamheten? Vad allt det nu innebär? Så det här är ju, vi har ett val här till hösten som är oerhört viktigt. Jag tycker man ska följa den debatten, se vad de politiska partierna står, vad de säger. För mig då så är det ju självklart att ordning och trygghet är ju en otroligt viktig fråga, och det ser vi också. Det har ju varit en topprioriterad fråga den senaste tiden, och det säger ju ganska mycket.
Det sista som har handlat kring utbildningen och polisutbildningen är det här som kallas för begåvningskraven. Mm. Att man sänker dem. Och det är många som är kritiska mot det inom polisen och som utbildar sådär. Vad tänker du kring det?
Ja, men det är ju ingen slump att vi sedan ett tag tillbaks har förändrat eller sänkt vissa krav. Det hör ju såklart samman med att vi inte fyller polisutbildningsplatserna och att vi också ska bli så många fler. För annars hade man väl gjort det här för en 10-15 år sedan, menar jag på. Så det här är ju ett symptom på att vi inte fyller platserna, och att nu börjar det bli lite hett om vi nu ska nå målet. Och det finns ingen prognos som säger att vi kommer bli 26 200 poliser till 2024. Om man inte då hittar andra alternativa vägar till att bli polis. Och vi ser ju lite olika varianter av det idag.
Finns det en fara i det här?
Det kan det absolut göra. Jag hade ju gärna sett högre krav. Men också då att villkoren för att bli polis är bättre. För det som kan bli, det är ju att och det ser man ju bara i sociala medier hur man pratar om, ja, nu kan vem som helst bli polis. Och sen är det väl till att dra det lite långt sådär, men det säger ju någonting om yrket och synen på polisyrket från vissa håll och kanter. Och ja, men som sagt, jag vill se högre krav med bättre villkor så att vi verkligen lockar dem som blir bäst poliser, som jag tror blir bäst poliser.
Riskerar man inte att tappa då den grupp av potentiella poliser som vi pratade om förut, som kommer från andra kulturer, har andra bakgrunder och som kan möta andra situationer? Riskerar man inte att tappa dem?
Nej, jag skulle nog nästan säga tvärtom, att vi har större chans att nå dem, för de söker kanske idag andra utbildningar med högre krav, med bättre villkor. Jag tror att man tvärtom skulle kanske nå ännu fler.
För ett tag sedan så figurerade du i en intervju i en stor tidning där du pratade om dina erfarenheter från påskkravallerna, och där du var arg på organisation och politiker, och du sa att du var på väg att sluta som polis. Hur känns det idag?
Jag fick en fråga om jag skulle kunna tänka mig att lämna polisyrket, och på den svarade jag ja. Hade jag fått samma fråga för 5 år sedan så hade jag svarat nej. Jag tycker att jag har ett fantastiskt jobb, jag brinner för det, jag ser så mycket i vardagen som vi kan göra så mycket bättre. Men jag känner väl kanske att stödet i den situation vi nu befinner oss i inte är så bra som det borde från politiken, från polisledningen. Jag ser att vi slösar med resurser. Vi skulle kunna göra så otroligt mycket mer av det vi har, och det är väl det som gör att jag någonstans känner att det finns en viss uppgivenhet, och det är väl den uppgivenheten som jag känner att nu har det nått vägs ände någonstans. Skulle jag få ett bra erbjudande, något annat jobb som jag brinner för och med rätt villkor, så skulle jag kunna ställa mig till förfogande och det är inget jag vill. Men det finns också en gräns för hur mycket man ska kunna slita innan saker och ting blir bättre.
I den grekiska mytologin hittar vi den gamle kungen Sisyfos som rullar upp en sten för ett berg bara för att precis när den nästan var uppe på toppen se den rulla ner igen och därför få börja om från början. Peppe erkänner att det kan kännas så ibland att vara polis.
Ja, det får jag väl säga att det gör. Ta exempel. Magdalena Andersson sa här för ett tag sedan. Vi ska vända på varenda sten. Vi ska göra allt vi kan för att komma åt den här systemhotande brottsligheten som vi faktiskt har. Man vänder inte på varje sten. För stenar som vänds kostar pengar. Och vill man lägga liksom tyngd bakom det man säger, då finns ett jätteläge att locka tillbaks mängder med kollegor. Det hade varit fantastiskt att eller om Magdalena Andersson kan gå i bräschen och visa på att orden faktiskt betyder någonting. Det finns tyngd bakom det här. Där har vi en jättekälla till att börja med.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.